Du lyssnar på Slukhål av Tove Alsterdal, uppläst av mig, Gunilla Leining. Malmberget, Norrbotten. Det gick en kraftig skakning genom urberget den natten. Ett gruvskalv utöver det vanliga som fick sängar att lyfta från golven, glas och porslin att falla ur sina skåp. När morgonen kom skulle en gammal kvinna ringa bolaget och begära att få komma högre upp på flyttlistan. En 27-årig familjefar skulle göra samma sak. Efter att ha stigit ut i trädgården och upptäckt att dotterns trehjuling var borta. Stulen skulle han tänka och bli förbannad på tjuvar och drägg och den växande kriminaliteten i samhället. Tills han fick syn på sprickan som öppnats över hans tomt och förstod att cykeln störtat rakt ner i jordens innandöme. Det var sånt som fick människor att ge sig av från Malmberget utan att vända sig om, även om de för alltid skulle sakna platsen som varit deras. Tommy Oja vaknade inte av skalvet, utan av telefonsignalen en timme senare. En svart kopp kaffe, en macka i handen. Det var ännu timmar kvar innan solen skulle stiga. Bilens strålkastare svepte fram genom mörker. Många av gatlyktorna i samhället hade slocknat det senaste året. En hel del monterats ner. Han svängde upp mot Hermelin och parkerade vid rasriskstängslet. Där stod några av de gamla trähusen ännu kvar i väntan på flytten. Sådana som andades av Malmbergets 100-åriga historia. Utvalda som särskilt värdefulla. Själv hade han vuxit upp i ett hyreshus som revs för många år sedan. Det var som det var. Stängslet kröp närmare och barndomen försvann, slukades av det väldiga hål som var gropen. Tommy Oja brydde sig inte om att vänta in kollegan som körde från Gällivare. Han tog nycklarna och kameran och gick in. Det var försäkringsfrågan som hade jagat honom ur sängen. Om en servis hade krossats eller en platt-tv fallit ner i natt en skruvskalv, så var det LKABs ansvar att ersätta, inte entreprenörens. Om någon månad skulle flyttfirman tömma de här lägenheterna på möbler och lösöre. Sen tog det stora arbetet vid. Gräva ut kring husgrunden, kila in lastpallar och stålbjälkar och säkra under skorstenarna så att huset kunde rulla till sin nya postadress. Där skulle folk möblera tillbaka så att det knappt märktes att någonting hade hänt. Bortsett från att den hänförande utsikten över Malmberget, kyrktornet och fjällvärlden hade ersatts med en granskog utanför Koskullskulle. De som bodde här var de lyckosamma, tänkte Tommy Oja när han gick mellan rummen och dokumenterade. De fick med sig sina hem, eller en del av det som utgjorde ett hem, vad nu ett hem egentligen bestod av. En samling böcker hade fallit ur en bokhylla. Glaset hade spruckit till en svartvit, lite gulnad bröllopsbild. Han fotograferade skadan och tyckte sig höra deras jämmer, stirrade på ansiktena. Allvaret i en högtidsstund för kanske 100 år sedan. Sprickan löpte tvärs över halsen på mannen, splittrade brudens ansikte. Nu får du ge dig, Tommy Oja, sa han högt till sig själv. Som malmbergare fick man hålla sentimentaliteten borta. Man levde i en tillfällighet och inbillade sig ingenting annat. Grät inte över förlorade biografer och kiosker där man köpt sina första hockeybilder. Malmen måste brytas och utan gruvbolaget skulle ingenting alls ha funnits. Vare sig samhället, jobben eller rikedomarna som byggde Sverige. Bara renbetesland och en obruten fjällvärld, vilket somliga nere i Stockholm förstås hade tyckt vore utomordentligt. De som satt på sina fina barer och inte ägnade en tanke åt hur deras välstånd hade skapats. Brutits ur det berg som fanns inunder honom. Där var det igen. För helvete, det var inte ord han hörde, bara ett stilla klagande som om rösterna fanns kvar i väggarna. Håll käften, röt han. Vem snackar du med? Killen stod i dörren. En ung vikarie som hastigt fått tas in när en av gubbarna drabbades av kotförskjutning i ryggen. Olägligt. Att flytta husen var ett prestigeuppdrag. Det fick inte gå fel. Minsta obalans och väggarna kunde spricka. Lokala media skulle följa proceduren och Malmbergsborna samlas vid vägkanterna. När samhället nu slutligen...